Start för en ny halvtimme på Succékanalen 91,4 Tyresöradion. Och visserligen får man ju inte ett öre betalt för att göra den här radion. Men det är ju massor av fördelar. Till exempel att få sitta i lugn och ro tillsammans med en charmig kvinna och prata och fråga ut henne en hel halvtimme. Välkommen till Tyresöradion, Fera Boschali. Var det perfekt uttal?
Yes, jättebra. Ja. Tackar så mycket. Och jag tackar själv också att jag är här i myndigheten till en intervju här. Och faktiskt, även om jag hade sett dig förut så... Oj då.
Ja.
Även om jag har varit här och blivit intervjuat förut en gång om för några år sedan. Så jag är glad att jag är tillbaka här och blir intervjuad av dig.
Du pratar ju väldigt bra svenska. Men någon riktig svennetjej är du ju inte. Du har ju vackert mörkt hår. Det har ju många svenskor också.
Ja, och ja,
var är du från nu då? Från början?
Jag är från Kurdistan. Norra Kurdistan. Alltså turkiska delen.
Får man
och
säga,
Diyarbakir.
Hade du varit i Turkiet nu och sagt så att säkerhetspolisen hade hört dig att du är från Kurdistan, norra Kurdistan, hade du inte fått böter då nästan?
Ja, de skulle ha väckt åtal mot mig och jag skulle säkert sitta i fängelse på någon, ja, någonstans där i någon stad. Och till och med kanske blivit torterad.
Kurderna har ju nästan aldrig haft ett eget land. Ni finns från början i norra Irak, delar av Iran, men framförallt i östra Turkiet. Och så finns det ju massor sedan 20, 30, 40 år som har valt att flytta till europeiska länder, Tyskland, Sverige och andra.
Ja, just det. Jo, då. Kurderna, alltså Kurdistan är ju indelat i två eller fyra länder. Och det är som du sa då,
Syrien,
det är Syrien, ja. Ja, Syrien, Iran, Irak och sen Turkiet.
Mm.
Men flest kurder bor i turkiska delen.
När du är från den här stora kurdiska staden i östra Turkiet.
Ahmet. Diyarbakir.
Diyarbakir.
Ja, kurdiska är det Ahmet, fast det är turkiska Diyarbakir.
Är det så stor skillnad på turkiska och kurdiska?
Ja, det är det, för att det har ju förbjudet, du vet, att kunna använda just städerna namn på kurdiska. Så de har ju liksom gjort om alla städer i Kurdistan heter på turkiska istället för att det ska heta på kurdiska.
Jaha, men idag då? Får man kalla, om man bor i Diyarbakir, får man kalla den för Ahmed?
Ja, till en viss gräns faktiskt kan man göra.
Hur är det, men inte helt. Du är visserligen relativt ung, men du är inte ens 50 så vitt jag förstår. I din bästa ålder säger vi.
Eller hur?
40 plus. Ja. Okej, Fera, när du gick 11 år i skolan där i det du kallar för Kurdistan. Du fick ju inte prata kurdiska i skolan.
Nej, för att i Turkiet får man endast prata eller läsa och skriva på turkiska skolorna. Kurdiska språket är förbjudet.
Men idag då? Har det inte ändrats?
Idag, det är så här. Alltså med det här då, att kurderna har varit engagerat sig och kämpat väldigt mycket för just den saken. Ja. Att kurderna ska ha sina rättigheter.
Ja.
Bland annat, alltså det första, största punkten eller delen av kulturen, det är ju språket.
Mm.
Och tack vare deras engagemanger och kämpandet så har idag har man lyckats till att kunna ändra det här till att man kan faktiskt prata kurdiska ute och kanske läsa till en viss gräns.
Det finns
men inte i skolorna. Inte i skolorna.
Tidningar på kurdiska är numera tillåtna.
De är tillåtna, men så fort det handlar om någon artikel om att man kritiserar eller lägger fram någon förslag till regimen, då kan alltså hela tidningen förbjudas.
Men du sa skolorna, menar du att barna i Diyarbakir där du gick i skola, att de fortfarande undervisas på turkiska och måste prata turkiska i skolorna fast de har kurdiska som sitt Emmas bok.
Ja, det stämmer, det stämmer. För att det är så här, som jag sa för en stund sedan, okej, det är ändringar just nu. Men ändringarna är fortfarande, alltså inklusive då det här med att skolorna ska absolut inte som utbildnings, alltså språk, inte ha kurdiska. Nu de har proklamerat till att kurderna ska kunna gå i kurser. Alltså lära sig kurdiska, läsa och skriva, privata kurser.
Ja.
De vägrar, alltså de blir helt tokiga då när man pratar om det här att ha språket, kurdiska språket i, som ett andra språk i skolorna.
Aha.
Kurderna till och med lägger fram det förslaget och säger att okej, det kan ju vara, turkiska kan vara officiella språket, men kurdiska är som andra modersmålspråket. Det går de inte med på heller. De tycker att det är tillräckligt med att kurderna idag har fått, alltså inom situationstecken då, att de får gå in och i olika privata kurser och läsa kurdiska.
Men alla skolor i Turkiet har turkiska som sitt språk alltså?
Ja, men de har engelska som andra språk. Tyska kan man läsa. Franska, men inte kurdiska. Visst är det jättekonstigt. Du ser
finländarna, jag har ju norrlänning och svag för Finland. Och de har ju då en minoritet som är finlandssvenskar.
Ja.
Och de har ju egna tidningar, egna skolor.
Egna skolor.
Och så vidare.
Ja, kolla på samer.
Ja.
Till exempel.
Har de också egna skolor på samiska nu?
Ja, men de har ju inte, men ändå, de har ju, eller de kämpar ju också för lite, jag vet det.
Men kurderna stokorna är ju väldigt många i Turkiet. Har du en aning om hur många ni är?
Det är, alltså, det är 40 miljoner kurder.
Nej, lägg av.
Ja, det är det.
Det här är ju ett land som har, vad är det, 90 miljoner?
Alltså, det är den här samma yta som Frankrike.
Ja, ytan 500 är
större. 500 000 kvadratmeter, ja, det är det.
Pratar du om Kurdistan?
Kurdistan. Ja, just det. Visst. Och det är 40 miljoner invånare.
Men hur många är det som bor i hela Turkiet? Det är väl någon på 90?
20.
90, 100?
20 miljoner. 20 miljoner kurder som de räknade för 4 år sedan.
Du sa 40 miljoner nyss.
40 miljoner kurder är det. 20 miljoner bor i Turkiet.
Aha,
och de andra, resten bor i Irak, Iran och i Syrien. Andra delarna.
Så det är ju var 50 människa eller var fjärde människa i Turkiet är kurd. Alltså.
Ja, det är det.
Ja. Men Fera Bozcali.
Ja, du talar jättebra.
Perfekt på kurdiska.
Det är faktiskt först svenskan som uttalar så bra det här med efternamnet.
Du är alldeles för snäll. Men hur kom det sig? Jag har ju forskat om din bakgrund. Hur kom det sig att du som 17-årig tjejtrasa inte gillade att bo kvar i Diyarbakir i Turkiet utan drog iväg till det här fjärra landet Sverige? Vad fara och var det som gjorde det? Hade dina snälla föräldrar, klarade de inte av dig? Var du för uppkäftig och pubertetstrotsig och eländig? Fick du gratis biljett av dem för att de skulle slippa se dig?
Jag är långt ifrån. Alltså, det var så här då att jag kommer från en familj där de var väldigt demokratiska. Och var både min pappa och därefter då mina bröder som var och kämpade för demokratin, fred och frihet och kurdernas sak då. Ja. Och jag är uppväxt i en sån familj.
Mm.
Och det är klart, man präglar ju av allt det där, så blir påverkat. Så jag började i skolan och så började jag märka då saker och ting som inte stämde riktigt. Varenda gång, alltså för det första, vi fick inte prata kurdiska i skolan.
Nej.
Det var jättekonstigt.
Men det var ju det vanliga.
Ja, det var det vanliga, men det var jättekonstigt. Det
kände ju alla till.
Ja, och när jag... Det här märkte jag inte när jag gick i första klassarna.
Nej.
Alltså första, andra, tredje, fjärde, femte.
Mm.
Det här märkte jag när jag kom till sjätte klass.
Mm.
Det var då jag tyckte att nej, det här stämmer inte. För jag ville inte stå där och liksom bara varje dag och svära ed till att jag är turk, jag är värdig, jag är bäst i landet och jag är bäst i världen. Och det finns inga bättre folkslag. Det enda som finns, det är turkar. Varje gång, varje morgon vi var i skolan, vi var och vi ställde oss i rad.
Ni kurdiska barn fick alltså säga det, fast ni...
Alla turkar inte, också var det, alltså.
Ja.
Allihopa.
Men alltså, hade du turkiska klasskamrater?
Ja, oja, det hade jag.
Det är blandad befolkning?
Det var blandat, ja.
Ja.
Men mest var det kurdiska.
Ja.
Ja.
Gick det bra? Var det bra i umgänget mellan turkiska barn och kurdiska barn? Det var inte så att ni slog så klöst ut ögonen på varandra?
Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Enstaka var det, och det var ju de som var det, liksom mest påverkade av sina föräldrar som var och hemma som nationalister, alltså extremister.
Ja. Det var de som... Bland kurderna finns det väl nationalister?
Alltså, om jag ska säga så här, nationalism inom kurdiska folket, befolkningen, så till en viss gräns så det behövdes.
Mm.
Men nu är det faktiskt så då att man försöker, ja, att nationalismen är, om det går, alltså om det blir för mycket, går över gränsen, det kan vara farligt.
Men Fera Boscali, om du gick i en blandad klass av både kurder och turkar, där ni var tvungna att plugga, läsa och prata turkiska. Hade inte de turkiska eleverna en väldig fördel då jämfört med er kurder? Kunde du turkiska innan du kom till skolan vid 6 års ålder?
Ja, lite grann kunde jag.
Ja.
Det kunde jag. Jag kunde det. Jo, men jag kunde det. Det var ju för att det är så här, stackars. Jag säger stackars, alltså. Det gör jag. Föräldrarna som liksom ville då deras barn skulle utbilda sig.
Uh-huh.
Och bli välutbildade.
Uh-huh.
De märkte efter ett tag då att de är tvungna till att prata turkiska med sina barn bara för att de ska kunna klara uh-huh. sig. Förstår du?
I skolan.
Min pappa och mamma har pratat enbart kurdiska med mina systrar och bröder.
Uh-huh.
Men sen efter ett tag då när det liksom kom över till oss.
Uh-huh.
När det var tur vi. Ja. Då började de prata turkiska med oss.
Ja, för att ni skulle vänja er.
Ja.
Men
vilken, alltså,
det var ett tag sedan nu, Fera. Tortyr. Det var ett tag, oj då. Det var ett tag sedan nu jag frågade hur kom det sig att du som 17-årig tjej drog iväg från Kurdistan, Turkiet till Sverige?
Mm. Det var då att vi blev förföljda. Alltså jag blev förföljd utav allt engagemang som jag hade där, som jag kämpade för demokratin och kurdiska rättigheter. Jag var aktiv i skolan.
Aha.
Och jag läste väldigt mycket om feminism då, just då jag var så ung, jag var ju barn 16, jag läste, ja precis. Och men mest var det ju, det var ju det här med att saker och ting inte stämde, livet skulle inte vara så där, man skulle bli fri. Och att man hade rätt att bara fri och känna i frihet.
Kände du hotad på grund av ditt engagemang?
Och, ja, det blev jag. Jag blev hotad. Och jag var, till slut så blev jag tvungen till att fly därifrån, faktiskt.
Du säger att du var barn vid 17 års ålder.
Och jag var med barn när jag kom hit.
Ja, det jag tänkte jag skulle klämma åt dig på den punkten.
Just
du skyndade att säga det. Nej, men fy. 17-åriga anständiga flickor i Diyarbakir, Kurdistan, Turkiet.
Mm.
Blir ni med barn? Det var det värsta. Jag försöker att
jag förstår.
Låta moraliskt upprörd.
Mm.
Berätta.
Jo, nej, men det var så här då.
Var det därför föräldrarna ville bli av med dig?
Som jag sa för en stund sedan också då, att jag kommer från en sån familj som faktiskt vi var någorlunda fria, och det var ett demokratiskt familj som jag var uppväxt i. Och det var väldigt viktigt då för mina föräldrar vad vi tyckte och ville. Och vi fick ju faktiskt till slut vår vilja fram då. Och
men nu hade du med oss. Barn, nu undvek du frågan igen.
Nej då, det är så här. Alltså, jag gifte mig.
Man gifte sig kanske tidigt kanske i...
Ja, jo, men det brukar vara så i, men inte i storstäderna.
Nej.
I byarna är det så där.
Ja.
Det var ju så många år sedan. Och det där är ju...
Gifte du dig av eget fritt val?
Ja, visst. Var det farsan som hade bestämt? Nej då, nej då, nej då. Av, helt av eget val. Och jag trotsade faktiskt. Och jag... gjorde uppror på något sätt och mina föräldrar var ju helt emot det här. De var helt emot.
Dina bröder då?
Mina bröder var helt emot också, men min bror, min stora bror, då faktiskt satt med mig och försökte övertala mig på ett bra sätt.
Alltså?
Försökte övertala mig och försökte visa mig då hur framtiden kommer att visa sig för mig.
Mm.
Spöka var, för mig, helt enkelt.
Det var en sak att vara döförälskad när man är 17. Mm. Men hur är det när man blir 25? Var det något sånt där?
Ja, men då handlar man med hjärtat. Men sen efteråt så handlar man med logiken. Förnuft och logiken brukar jag kalla
faktiskt. Hur är det i dina gamla hemtrakter? Med det där som man blir väldigt deppad av ibland. Det här med heders... de kallas för
hedersrelaterat mord, eller?
Ja, jag skulle kalla det för skamrelaterat mord.
Skam, precis,
jag tycker det är bättre.
Det är rätta ordet. Jag älskar det här med att när man säger skammord.
Är det någon som säger det? Jag har börjat säga det.
Jaha, nej, man har börjat säga det för att det var ju för året då man hade en konferens. Mm. En kvinno... Nej, seminarium var det, förlåt.
Mm.
Och då var det en från, grupp 8. Har du hört om dem?
Finns grupp 8 fortfarande?
Ja, visst. Alltså, ibland kommer en av dem och blir inspirerad, du vet, och berättar.
Ja, men de är ju nästan i min ålder, va?
Ja, ja, men jag är, alltså de är så sköna. De är...
Jag hade en god vän, Ulla Torpe, som var en av grundarna.
Jaha, där ser man.
Jag följde med på en av våra många indienresor. Ja, förlåt.
Mm-hmm.
Jaha.
Ja. Nej, men alltså, det var då det just det kom upp då, att faktiskt det här egentligen ska man kalla skammord, inte hedersmord.
Nej.
Heder är ju någonting som är hedersaktigt.
Hur kan det vara hedersamt
att
misshandla eller rent av döda en dotter?
Ja, precis.
Det är obegripligt.
Ja, det är förskräckligt. Det är,
men det finns ju starka kraft. Det finns ju en tjej som väl också är från, kanske inte Kurdistan, men Turkiet i alla fall, så Zubeyde Demirörs i Krusbona.
Ja, men hon är ju skön. Hon är ju jätteduktig, tycker jag. Hon
kämpar ju på krishuset.
Hon kämpar också faktiskt. Hon har jobbat där. Hon är med Socialdemokraterna också.
Aha.
Ett tag. Vet jag inte om hon är med. Jo, men det tror jag. Nej, men hon är ju också en sån där aktiv och en... Jag kan lätt kalla henne Elektra.
Elektras döttrar.
Jag kan
lätt, och Sharifs
hjältar. Ja, jag kan lätt kalla henne som aktivist faktiskt också. Mm. Så att, nej, men hon är bra.
Det finns hur var det att komma havande tillsammans med en kille? Hur gammal var han?
Ja, han var 3 år äldre.
20 år, till Sverige.
Ja, till Sverige. Hade men min bror bodde ju här i Rinkeby.
Och där hamnade
du? Jag hamnade i Rinkeby och... det var ju många faktiskt som just bodde i Rinkeby där de kom från Kurdistan, i de trakterna där jag kom ifrån. Så det var ju bra.
Men nu lärde du svenska då?
Ja, då gick jag i SFI-kurs. Och jag var med barn. Men jag, det är klart jag längtade och saknade väldigt mycket Kurdistan och den grönskan och mina vänner och den atmosfären och den luften, den lukten och allt.
Jag saknade, längtade.
Ja, men det var ju så det kände.
Ja, men snälla rara Fera, du kom ju efter något år eller två från Rinkeby till trivsamma Tyresö. Det här är nu lokalpatriotisk kanal vi pratar i.
Mm.
Det är väl grönska,
ja,
härlig luft.
Ja, ja, men det är
stämning.
Jag håller med. Vet du vad?
Säg någonting om Tyresö nu.
Tyresö är som paradis för mig.
Där kom det.
Ja. Det är som ett paradis för mig och precis just det här med att skogen, inre sjöarna.
Mm.
Det påminner mig om väldigt mycket om Farkin. Farkin är en liten stad som tillhör Diyarbakir.
Aha. Aha.
som vi alltid var ute i skogarna, och det var ju de mest alltså vackraste blommor som du kan tänka dig och se, och träden, och alltså det var helt underbart. Och när jag alltid brukar promenera till sjön.
Vilken sjö?
Tyresöflaten. Gammelströmmen.
Från
därifrån promenerar jag till ibland mina vänner.
Mm.
Och så brukar jag promenera långt inne i skogen, plocka blåbär, jag älskar, och så går jag, och sen jag simmar. Jag badar i sjön. Och sen promenerar jag
tillbaka. Kunde du simma när du kom till Sverige?
Ja. Det är så här, vi bodde i 2 år bodde vi i simning har jag lärt mig i Istanbul faktiskt.
Aha.
För vi bodde i Istanbul i 3 år.
Aha.
Det gjorde vi också emellanåt där.
Men flickorna i Diyarbakir är väl inte så simkunniga, va?
De som bodde i Dijle-trakterna, floden Tigris,
ja,
det vet du, va?
Ja.
Och de som bodde i Eufrat, floden. De trakterna.
De 2 stora floderna som rinner
i Irak. Ja, och också. Sen i Farkin finns det Malabade. Har du hört? Det har du säkert hört. Det här är också en Malabade-bron.
Alltså?
Det heter Malabade. Det är flod som går under.
Över en flod.
Över en flod, ja. Aha. Och det är också väldigt känd.
Aha.
Och de som bor den trakten, de kan också simning.
Okay.
Men det är mest män som har lärt sig simma.
Ja, just det.
Det måste jag påpeka. Alltså, det är
väl inte så vanligt. En bikini kanske i Kurdistan.
Alltså det är så här.
Hur är det med
när de åker till badplatserna,
ja,
i stränder, när de har semester, då har de ju bikini.
Ja,
ja, de har det. Men det är så olika. Alltså, det går inte att beskriva. Alltså, man måste ju vara där i Kurdistan och se. Det skiljer sig från familj till familj, från trakter, från städer till stan. Alltså, det är ju lite olika.
Hur är det med klädsel? Nu har du ditt vackra hår, mörka hår utsläppt. Ja, är det bara när du sitter med en ofarlig gammal gubbe som Åke Sandin som du inte har en slöja över skallen? Eller?
Ja, men det är ju... Det finns faktiskt fortfarande... Oj då, förlåt mig. Det finns faktiskt fortfarande så många som har slöjor.
Men du då?
Nej, men det har jag aldrig haft. Inte mina systrar heller.
Nej.
Så vi har inte haft det.
Mamma då?
Mamma har haft det.
Ja.
Men inte mina systrar. Och vi har aldrig blivit tillsagda eller av min varken pappa eller mamma att vi ska... Vi har inte liksom blivit...
Mm. Hur mycket muslim är du?
Om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte på religion.
Du gör inte det?
Jag tror inte på religioner. Och sen, för mig är det religioner som nuvarande partier.
Ja.
Det är klart, jag har stort respekt för de ledarna. Jag kallar ledarna till profeterna. För profeter var ju... den tidens ledare som kunde lite mer än vad andra kunde.
Mm.
Och så satte man in, man var tvungen att sätta in lagar, normer och regler.
Mm.
Och sen det här med att, men jag har stort respekt för alla religioner, det har jag. Men jag tror på en sorts kraft, jag tror på Gud. Men inte religioner, så att...
Okay. Fira Bostjali. Vi har inte pratat ett dugg om ditt yrkesliv. Du har väl inte bara glänst omkring och fött barn och vandrat...
Eller hur?
I skogarna här. Och beundrat Tyresös fantastiska natur och badat i Tyresöflaten. Vad har du jobbat med lite kort?
Oda, jag har faktiskt utbildat mig till barnskötare.
Mm-hmm.
Och sen därefter så gick jag och läste en kurs... blev fritidspedagog, jobbat på fritids och sen så Mariaskolan 2-3 år. Och sen därefter så gick jag utbilda mig till tolk.
Vad tolkar du här i Tyresö?
Bland annat gjorde jag.
Ja.
Men det är ett, nu ska jag säga, det är ett tag sedan så jag har inte tolkat faktiskt. Nu tänker jag på någonting helt annat. Jag kanske ska börja jobba med någonting annat. Men
är det tolk från...
kurdiska och turkiska, kurdiska svenska och turkiska svenska, i och med att jag kan båda språken. Ja. Och, men jag måste säga det här för att mellan det där, den perioden då jag jobbade som fritidspedagog och tolk, så har jag varit ordförande för KKFF, Kurdiska kvinnor för fred och frihet.
Och finns det kurdiska kvinnor för
fred och frihet, också? Oj, oj, oj. Om du åker, jag faktiskt föreslår, alltså, du kan följa med någon gång till Kurdistan och se hur kurdiska kvinnor är väl organiserade. På tal om det, jag måste bara säga det här. Vi kvinnoorganisationer här i Sverige, vi har tagit som ett mönster kurdiska kvinnor i Diyarbakir som är så väl organiserade, som har bra samarbete. Så vi kommer få mycket nytta av deras kunskaper.
Ni lär er om dem alltså?
Ja.
Men hur många finns det i Kurdiska kvinnorförbundet för fred och frihet då?
Hur många
är medlemmar?
Våra medlemmar, alltså dåvarande, jag är inte ordförande just nu, men jag är deras medlemmar. Det är ju 300 medlemmar de har.
Men
bara i Stockholm.
Du är också med i Kvinnor för fred.
Jag är med i Kvinnor för fred och jag är aktiv inom Kvinnor för fred. Och vi har varit och haft väldigt mycket engagemang. Vi har ju engagerat väldigt mycket mot kärnvapen, NATO, det här med smygningen, Sveriges tillhörande. Alltså, man ska inte kanske säga så mycket om det här då.
Jag läser er tidning. Det är Bibi Steinius och andra.
Ja, Bibi, hon är helt underbar. Och bland annat så har vi faktiskt varit 8 mars firat väldigt med andra organisationer. Och sen
inte... Var det någonstans i Turkiet?
Stockholm här.
Ja.
Men vi kommer och...
8 mars, kvinnodagen.
Ja. Kvinnodagarna. Men i mars månad där vi åkte med delegation, jag och Maria Hagberg. Hon är också en härlig människa, hon är aktivist, hon är väldigt tuff och modig och stark. Måste jag säga här. Vi åkte dit som kvinnor för fred och var med i Neurosfirandet i Diyarbakir.
Vad är Neuros?
Neuros är en nationell frihetsdag för kurderna.
Var det många som var ute på gatorna då?
Det var 1 miljon. Det var 1 miljon människor som firade.
Blir inte myndigheterna oroliga när 1 miljon kommer, säger han?
Ja, det är alltså de känner sig alltid, även om det är bara en stacka som är ute och skriker för fred och demokrati och frihet, bara de orden, de skrämmer myndigheterna. Vi var 1 miljon som demonstrerade och så efter ett tag så märkte vi att vi blev attackerade av turkiska säkerhetspoliserna med gasbomb och vattenkanoner,
tårgas
också, och peppargas också. Som jag var ju det var ju andra gången för mig som jag var med faktiskt om det här. Men det var helt fantastiskt hur de människor som utan att bli rädd och utan att liksom ge upp, de fortsatte liksom sin demonstrationståg ända till målet, till där fredstälten som var uppställt.
Apropå fred, jag hoppas du känner till den förening jag har jobbat nästan dagligen med frivilligt sedan 44,5 år. Tyresö U-lands- och fredsförening.
Ja, men det känner jag inte till. Nej då, det
att
känner jag också till.
För något globalt, det är viktigt.
Det känner jag till. Men jag har faktiskt funderat på det också. Jag kommer faktiskt höra av mig till dem också. Bra. Så... Jag kanske kan vara lite stöd.
Kan du kontakta mig igen?
Ja, men vad bra.
Faktum är att det går fort att avverka en halvtimme när man har en intressant, spännande människa som du, Fera Bostjali, att prata med. Fortsätt nu och kämpa för fred, demokrati, fortsätt...
Frihet.
Frihet.
Ja.
Ni svenska kvinnor har ju alldeles för stor frihet, sa den gamle mannen bekymrat. Nej, jag skojar. Och fortsätt att promenera bort till Tyresöflaten.
Nej, ska jag göra.
Och bada i sjön. Och hör gärna av dig.
det ska jag göra. Men jag vill bara påpeka en grej här nu när vi pratar om kvinnofrihet att, här i Sverige.
Mm.
Vi, alltså kvinnor här i Sverige, vi har väldigt mycket att kämpa för. Man har ju kommit långt, men det är så mycket där, bara att kolla på att, herregud, jo, det här med att man får ju inte lika lön till exempel. Nej. Och man utnyttjas väldigt mycket av det här med kapitalismen då, att utnyttja som sexobjekt. Så att vi har väldigt mycket att kämpa för här i Sverige också. Mycket misshandel pågår här också. Alltså vi ser skammord för andra länder, men det pågår väldigt mycket. Man mördar kvinnor här också. Det
finns en väldigt
bra
kvinnor och tjejsor i Sylvia Ljungdahls ordförande, samma ordförande som Tuff har.
Ja, men vad bra. Det är en bra koppling. Ja, vad bra.
Och jättetrevligt att träffa dig. Nu är vi halvtimmen slut för era Charlie.
Ja, jag tackar också att jag har kommit hit och varit med, och jag önskar dig lycka till.
Tack.